Så, roligt att få möta er församling. Vi hoppas det här går bra. Och att jag inte trillar ner, det har jag gjort en gång i min kyrka. roligt att se er och kul att få vara här. Jag har ju fått förmånen att prata om bön här både igår och idag. Och igår så började vi på eftermiddagen med att tala om hur Bibeln kan vara till hjälp när du ber, att du kan använda den som guide. Och då var vi i Daniel kapitel 9 och läste Daniels bön och såg hur han bad helt enkelt. Och så kan man följa det mönstret på egen hand. Igår kväll så pratade vi också om hur man ber, men då fokuserade vi lite på uttrycket. Alltså det som formar oss. Vi har bilder och föreställningar om hur bön borde gå till. Och så fick vi tänka lite på om de är positiva eller negativa. Och hur vi kanske behöver vara mer fria än vi är ibland. Idag så vill jag stanna till vid en detalj som jag tänker är otroligt viktig när det kommer till bön. Och det är ju att Gud hör när vi ber. Om det är så att vi upplever det som att det är en stängd dörr, då blir det ju ganska jobbigt att gå undan och tala med Herren om vi känner att nej, men tänk om han ändå inte hör mig. Det jag har att säga är inte viktigt. Och då vill jag säga till dig idag så här, att Jesus vill veta vad som ligger på ditt hjärta. Så jag vill börja med att läsa ett bibelord från Lukas 18. Så om du har din bibel med dig får du gärna bläddra dit. Och jag läser från Lukas 18, vers 35-43, och jag tror det kommer upp här också. Lukas 18, 35-43. Den blinde vid Jeriko. När Jesus närmade sig Jeriko så satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Och han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket såg det och prisade Gud. Vi ber en bön. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Och nu ber jag att du låter ditt ljus skina över det som vi har hört. Jag ber att du ska tala genom din heliga ande och att ordet får liv, Herre, och får bli till nytta för oss. Jag ber, Herre, att du öppnar våra hjärtan och våra öron att kunna ta emot det du har för oss, och att vi får gå härifrån idag i visshet om, Herre, att du hör när vi ropar efter dig. I Jesu namn. Amen. Jag vill dela tre stycken saker kring det här bibelordet. Tre punkter vill jag lyfta fram idag. Och den allra första är så här enkel: Gud hör bön. Och det har jag redan sagt flera gånger. Det är någonting vi tränas att veta. Har du gått i söndagsskolan? Ja, då vet du att Gud hör bön. Men det spelar ingen roll hur många gånger vi säger det här. Det är först när vi börjar erfara att Gud faktiskt hör när jag ber som det där landar och blir en trygghet i oss, att ja, men jag vet det, för jag har upplevt att Gud hör när jag ber. Men det kan ändå vara viktigt att etablera, inte bara höra någon säga Gud hör bön, utan vi ser också i Guds ord att det är det här som är sanningen som lyfts fram, och inte bara i Lukas 18. Det här är ett mönster som du hittar i hela skriften. Jag skulle kunna börja i Moseböckerna, och jag sa det i första seminariet, att när det är samtal mellan personer och Gud. Det står till exempel hur Mose talade med Herren och Herren svarar. Då är det ju bön det handlar om. Det är ju bön i alla de tillfällena. Saltarsalmerna som riktar sig till Gud, det är bön. Samtalet med Herren. Och så hör vi på många platser där Gud talar till profeten, till Mose, till Abraham. Och vi förstår att det där samtalet är vad bön är. Gamla testamentet har du förstås en distans mellan människan och Gud. Det är det som är berättelsen. Så Gud använder sig av människor han kallar. Han sänder budbärare som profeterna som får komma med Guds ord. Men nu är det Jesus som går här bland folket. Och så visar han på en ny väg. Att nu är Gud här mitt ibland oss. Jesus är Gud i uppenbarad som Gud är. Va? Och så går han där och visar att när människor ropar, då hör han. Och han gensvarar. Och det händer inte bara en gång, utan det händer ju överallt där Jesus rör sig. Så hör han och gensvarar. Kanske inte alltid som folket vill. Men Jesus hör och han vet allt som pågår runt omkring honom. Jag tänkte på Daniel igen. Hade vi gått vidare ett kapitel till igår i Daniel 10. Då hade vi läst om ännu ett tillfälle där Daniel var i bön och fasta. Och så kommer en Herrens ängel, eller om det är Jesus själv som uppenbarar sig för Daniel. Och då säger uppenbarelsen, eller Herrens ängel, Herren så här. Var inte rädd Daniel, redan första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har kommit på grund av dina ord. Jag tycker det är så fint att höra Daniel får höra att samma stund som du vände ditt hjärta till Herren, då hörde jag. Och då tänker jag, så fort du vänder ditt hjärta till Gud, du vänder din uppmärksamhet till Herren, du har något på hjärtat som du vill säga, Jesus hjälp mig. I samma ögonblick så hör Herren dig. Petrus han skriver i 1 Petrus 3:12 så här. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Och då citerar han Saltaren 34. Så Petrus som vandrar med Jesus i flera år, han har också läst Bibeln, skriften och vet att sån är Gud, han hör. Och så har han sett det hos Jesus och så undervisar han det till församlingarna. Gud hör när du ber. Och den här listan skulle kunna göras jättelång, men min poäng är väl detta att du kan lägga märke till det när du läser din Bibel. Varje samtal med Gud så hör Gud, och det står ofta så också att Gud hörde ropen. Och här i den här texten, Jesus stannar till och lyssnar och gensvarar på den här mannens rop. Så det är min första poäng, och jag känner att den är välgrundad i hela Bibeln, och du får testa den om du vill. Men det är vad jag ser när jag läser Guds ord. Gud säger att han hör. Och vi ser så många bevis på det genom skriften. Och inte minst hos Jesus. Det är det allra första. Han hör när du ropar. Det andra jag vill säga idag, det är att Gud vill veta vad du vill. Han är intresserad av din vilja. Och det tänker jag blir väldigt synligt i den här texten. Jesus ställer ju en fråga till den blinde mannen och säger, vad vill du? Och lite kan det ju kännas som att det borde varit uppenbart. Jesus kunde kanske se att den här mannen var blind. Eller om han borde veta det ändå för att han är Gud. Den här mannen, han ropar ju faktiskt bara, hjälp mig. Han säger inte exakt vad det är han vill. Och Jesus har, jag skulle säga, ett nådefullt bemötande där, att inte ens anta vad den här mannen vill, för han kanske hade sagt något helt annat. Han kunde ju sagt, hjälp inte mig, utan hjälp mig att hjälpa min granne. Han kunde haft något annat på hjärtat, det vet vi inte. Och även om Gud visste, för det är klart att tar vi med i beräkning att Gud är allsmäktig, att han vet allt. Det står ju till och med i Saltaren 139 att han vet innan ett ord är på vår tunga. Så visst vet han vad som händer, tänker jag. Men han ställer frågan, för han vill inte tvinga sig på den här mannen och inte på dig och mig heller. Han är intresserad av att du uttrycker din vilja. Och här tror jag det finns någonting som är viktigt för dig och mig. Och det är att när vi får chans att sätta ord på vad det är vi vill, då får vi också möjlighet att sätta ord på vår tro. Och ibland kan det vara lättare att inte sätta ord på din tro. För då slipper jag ju stå för att om det nu inte blir så som jag tror, då behöver jag inte bli besviken. Jag nämnde igår och jag vill nämna det idag igen att jag bad för min pappa för många år sedan när han var sjuk i cancer. Vi bad att han skulle bli helad. Och ibland var det ju kanske lättare att formulera bönen så där som att inte vara helt konkret. För då behöver man inte bli besviken om inte svaret blir exakt som jag har bett. Men det finns något så nyttigt. Och under den här sjukdomsperioden så fick vi liksom träna oss på att sätta ord på vad är det vi vill. Vi vill att pappa blir frisk. Det var bönen. Men blev inte det svaret. Jag kommer till dig nästa punkt här. Men att sätta ord på vår vilja, det ger oss chansen att sätta ord på vad vi tror att Gud kan göra. Och det där kan vara så nyttigt. För då får vi också fundera över varför tror jag att Gud kan? Eller varför tror jag att Gud inte kan? Och så kan jag få arbeta med min bild av vem Gud är. Det där tror jag är jätteviktigt för var och en av oss som tror. Vill du att din gudsbild ska växa så läs Guds ord. Läs Bibeln, läs om Jesus, läs hur han var. Och så be bönen innan. Herre, undervisa mig om vem du är så att jag får växa i förtroende för dig. Så att när jag kommer med det jag vill be för så vet jag djupt i mitt hjärta att du inte bara hör utan att du också är intresserad av vad jag vill. Och när jag uttrycker min bön och säger det här önskar jag, då vet jag att min tro också har vuxit för jag ser att jag vågar vara så ärlig med Gud. Att det där är något viktigt ser vi i texten, för när mannen svarar Jesus fråga, han säger vad vill du att jag ska göra? Så säger mannen, jag vill få min syn tillbaka. Och i samma andetag så säger han ju också då att han tror att Jesus kan fixa det. Det är ju det hans ord avslöjar. Han avslöjar med sin begäran att jag tror du kan det. Och så ser vi hur Jesus menar att den där kopplingen också är viktig när han säger du kan se din tro har botat dig. Han kopplar där att när vi får uttrycka det vi vill så ser han vår tro att vi litar på honom. Att be i enlighet med Guds förmåga, det skulle jag vilja uppmuntra dig till att alltid göra. Gud kan göra vad som helst. Det finns inga begränsningar för Guds kapacitet. Det ser vi genom Guds ord. Alla mirakel, alla händelser. Så jag kan alltid be att Herre, du kan det här, det har jag sett. Så jag ropar i enlighet med vad du kan, inte vad jag kan. För då behöver jag inte komma till dig. Det jag kan själv, det kan jag fixa själv. Men nu kommer jag med det som är omöjligt för mig. Och jag har sett att du kan göra det omöjliga. Jag såg att ni har en böneplats här där det finns ljus tända. Och vi har en i vår kyrka också. Och jag tänker ofta så där att de där ljusen, och ni kanske också har lappar ni skriver. Ni kanske har andra sätt som ni uttrycker bön. De skulle ju kunna liknas här vid den här blinde mannens rop. Att det är sätt som vi uttrycker vår tro och vårt hopp till Gud. Tysta rop, högljudda rop, det kan komma på olika sätt. Men det är sätt som vi lyfter inför Gud vad vi önskar att se. Och de där ropen är inte förgäves vill jag säga. Gud hör och han vill veta vad du vill. Så att tända det där ljuset som får vara ett uttryck för det du bär på. Skriva den där lappen eller berätta för någon annan. Hjälp mig att be för det här. Be för vår resa. Då gör vi precis det Jesus kallar oss att göra i den här texten. Vad vill du? Berätta för mig, säger Jesus. Vilken fin relation. Det är jättefint att Gud faktiskt är intresserad av lilla mig. Så tänker jag många gånger. Det tredje som jag vill lyfta fram i den här texten. Det är att Jesus vill svara på din bön. Jesus vill svara på din bön. Och det där vet jag kan vara lite känsligt att säga. För jag vet att sanningen är den att du sitter nog här inne som precis som jag har bett för någonting och du fick inte det svaret du önskade. Och det kan vara väldigt, väldigt jobbigt. Vi ber för någonting, vi ber länge för någonting och vi ser inte det vi ber för och vi börjar undra, vill Gud verkligen svara på min bön? Jag fick ett samtal igår med någon här inne som kom ihåg att min man och jag bett för hans familj i många år. Så hon visste om att Travis mamma blev frälst för många år sedan och hon undrar hur det gick för resten av familjen. Och sanningen är den att min mans mamma blev frälst ett år efter vi gifte oss. Och det är nu 26 år sedan, så 25 år till har vi bett för två systrar och en pappa som ännu inte känner Jesus. Ibland får vi vara väldigt uthålliga och det finns ännu inget bönesvar där. Men jag vet att Gud hör bönen. Jag vet det, för han säger det. Men jag har inte sett svaret jag önskar. Och jag fick inte svaret jag önskade när jag bad om helande för min pappa heller. Så det är lite känsligt att säga Jesus vill svara på din bön. Så nu vill jag berätta för dig varför jag säger så. Varför jag låter så tvärsäker. Det ska man inte göra, men nu gör jag det. För nu är det Jesu ord jag vill hänvisa dig till. Så vill du följa med mig till Lukas 11. Så vill jag läsa ett stycke till där Jesus talar om bön. Lukas 11, vers 9-13. Vi ser om jag hittar det också. Och då säger Jesus, jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppna för er. Be och jag ska svara, säger Jesus här. Och då är det inte mina ord utan det var Jesus jag läste innan till. Jag la inte till här. Och sen är jag inte grammatisk expert. Grammatik är det tråkigaste jag vet. Men jag har läst många språk. Men det är roligt att lära sig språken om det går utan grammatik, tänker jag. Och då är det så här att i grekiskan så betyder det där ordet be, sök och bulta. Då är det egentligen be och fortsätt att be. Sök och fortsätt att söka. Bulta och fortsätt att söka. Det finns en uthållighetstanke i det verbet som inte vi har i vår svenska grammatik. Men då förstår vi också, Jesus säger, ge inte upp. Sök och be och bulta så ska du få. Jesus säger till dig och mig att jag vill svara på din bön. Men han kallar oss samtidigt att vara uthålliga. Och det där kan ju vara jättesvårt i en kultur där man får panik i hela kroppen om inte webbsidan laddar på en halv sekund. Eller? Ni känner ju hur besvärligt det blir och så ber vi och så ska jag vänta 25 år och lite till på ett bönesvar som Gud kan väl fixa så här. Vi är tränade att det ska ske så snabbt och då behöver vi våga vila i att Gud har ett helt annat perspektiv på det som sker i vår tid och i våra liv. Han har ett perspektiv som är liksom utanför tid och rum. Och kan se våra liv ifrån det hållet och veta sådana saker vi inte vet. Det kräver tillit och det kräver förtröstan att våga lita på Gud då med mina böner. Att det som jag inte ser som svar inte nödvändigtvis betyder att Gud har stängt sitt öra mot just Sara Spencer när hon kommer och ber. Men alla andra får minsans bönesvar. Nej, men Gud vet någonting om situationen jag ropar om som jag inte vet. Och om vi fortsätter att läsa den här texten då så säger Jesus: finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Har vi några sådana pappor här inne? Nej. Ingen gav sig till känna. Bra, för då hade vi fått samtala lite efteråt. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och det här är ju lite intressant, för då säger Jesus, ni fattar, och så kallar han oss onda. I jämförelse med Gud så är det så god är Gud, så att han är så otroligt Gud att vi blir onda i jämförelse. Yikes. Och så säger han, om ni ändå förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer tror ni inte då att er far i himlen ska ge den helige ande åt den som ber? Och så tänker jag, nej men vänta lite nu Gud. Det var inte den heliga ande jag bad om. Pausa här nu. Jag vet att jag inte ska ge en skorpion när min son ber om ett ägg. Men jag bad ju faktiskt konkret om helande för min vän. Eller om hjälp på provet i skolan. Jag hade ju en väldigt specifik bön. Så vad menar du när du säger att du ska ge den heliga ande? Det var inte min bön. Nej. Men om vår far förstår att ge oss det allra bästa, då ligger det någonting i att den helige ande är det bästa svaret på varje bön du och jag ber. Och då tänker jag så här. När vi ber för konkreta saker så kanske det innehåller rop om hjälp. Och vet ni, då sänder inte Jesus bara en punktinsats och hjälper dig i stunden. Utan han säger, jag sänder dig hjälparen. Jag kommer själv. med min närvaro in i ditt liv för att vara med i det här som du ber om hjälp för. Och när du ber om tröst, då sänder Fadern i himlen tröstaren. Och när du ber om vishet för någonting, då sänder Gud vishetens ande. Och vi kan fortsätta göra den här listan lång med alla de här namnen som finns på den heliga ande. Som vill hjälpa oss och undervisa oss. Han är kraftens ande. Han är inte fruktans och modlöshetens ande, utan kraften och självbehärskningens ande. Han vill ge oss allt det goda. Han kommer med sin närvaro för att hjälpa dig och mig som svar. Och Jesus går ju faktiskt så långt att han säger i Johannes 16, kapitel 14-17, har han ett långt tal i Johannes till sina lärjungar. Och så talar han med dem om tiden som ska komma när han lämnar dem. Och så säger han, det är bättre för er att jag går. För att då när jag går, då ska jag sända er hjälparen istället. Om jag inte går bort kommer inte hjälparen. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och så säger han om anden, han ska förbli hos er och vara i er. Och det är en sån bara superskillnad mot här har Jesus gått på jorden och varit med lärjungarna. Gått sida vid sida med lärjungarna och visat på Guds närvaro i den här världen. Men nu säger jag, nu ska jag gå så att den helige ande får komma och vara inte bara bredvid några av er, för jag kan inte vara överallt hela tiden, för jag är också människa. Jag ska sända min närvaro i form av den helige ande. Och han ska fylla er så att jag kan vara överallt hela tiden med var och en som ropar efter min hjälp. Det är ju bara helt fantastiskt. Det är det här Jesus gör, och han menar att det här är den bästa gåvan vi kan få. Det skulle ju ändå varit att Jesus, kan inte du stanna? Det kan inte bli bättre än att du är här med oss. Jo, det kan det, säger Jesus. Jag har kommit för att förbereda plats för den helige ande. Min närvaro i var och en som tror. Du sitter ju här och är ett tempel för den helige ande. Den här kyrkan är inte platsen där Gud bor. Du är det. Och han är där med sin närvaro för att vara det bästa och största svaret på varje rop du har till Gud. Och så faller det på dig och mig att lita på att Gud alltid vill mitt bästa. Och det är inte ett löfte om att vi får en smärtfri väg genom livet. Det ser vi ingenstans i Bibeln. Vi kanske pratar lite för lite om det. Att lidandets väg är en väg som vi alla troende går. För vi lever här under på samma vis som alla andra människor. Vi möter svårigheter och vi möter prövningar. Vi möter sjukdom och vi möter sorg. Vi slipper inte det för att vi blir kristna. Men vi har den helige ande i oss som hjälper oss i vår nöd. Och jag nämnde igår Romarbrevet 8 där Paulus säger så här. Gud har förmågan att vända allt till det bästa för dem som litar på honom. Vända varje negativ situation till något gott. Han säger inte att varje situation är god, utan han kan vända varje omständighet till någonting som blir till välsignelse. Det kan bara Gud göra. Men den helige ande i våra liv har den förmågan. Och det ligger på oss att kunna kanske gå in i vår kammare och säga, Herre, det här behöver jag växa i. Hjälp mig att se hur din närvaro är det bästa svaret i det här som jag ber för. Att lita på dig med den här situationen jag ber för. Med de här människorna jag ropar för. Det här som jag längtar efter att få ett konkret bönesvar för. Ibland griper ju Gud in på det sättet vi har önskat. Och ibland gör han något helt annat. Och vi står där och undrar hur allt hänger ihop. Det är då jag får säga, Herre, hjälp mig att lita på dig. Att den heliga andes närvaro i mig och i den här situationen jag ber för får leda till det bästa. Det tror jag är vad Jesus vill att vi landar i. För han säger, jag vill svara på din bön. Det kanske inte ser ut som du har tänkt. Men jag kommer med den nåden du behöver i den situationen du står varje gång. Och börjar vi söka efter att se den nåden, så tror jag du kommer upptäcka den. Jag kan se den när jag ser tillbaka. Nu är det 7-8 år sedan min pappa gick bort. Och vissa saker som jag lärde mig ur det här önskar jag att jag hade kunnat få lära mig på ett annat sätt. Men jag ser också vilken nåd att Gud har vänt de här omständigheterna till någonting som har fått bli viktigt för mig. Och det var en resa att göra. Men jag är idag tacksam, även om det var tufft just då. Jesus vill att vi ser den största gåvan. Vår himmelske far vet att ge oss det allra bästa vi behöver. När vi ber så kan vi vara säkra på att Gud hör, att han vill veta vad vi vill och att han vill svara på våran bön. Det svåra med den här texten idag är kanske att lita på svaret vi får, vad den blir. Vad ska du göra idag nu med det jag har nämnt här idag? Nu kommer läxan, hade jag igår också. Man måste ju alltid ta med sig någonting, tillämpa Bibelns ord. Fundera över vad ska jag ta med hem nu när jag går härifrån. Och då tänker jag så här, om vi går tillbaka till den blinde mannen. Vi kan som församling, kommer en uppmaning till er, göra tvärt emot folkmassan. Den där folkmassan försökte tysta den här mannen för han störde ordningen. Han ropade efter Jesus och de tyckte att det här, nu är ju Jesus här, låt bli och stör honom. Jesus blir inte störd när någon kommer och har ett behov. Precis så kan vi ju vara i vår kristna gemenskap. Att när det finns människor i vår gemenskap som har behov och behöver hjälp på något sätt och det ropet blir känt. Se till att ge det utrymme i församlingen. Det kan vi göra. Vi kan vara med och be och vi kan vara med och stötta på olika sätt. Bära varandras bördor, som Jesus säger. Och så kan vi lyfta de här ropen som kommer till Jesus tillsammans. Ni fick ett rop här framme om att be för den här missionsresan. Missa inte det. Det är så vi kan vara med och vara delaktiga. Och så tänker jag, som individer kan vi göra som den blinde mannen också. Vi kan följa hans exempel och se till att vi ropar när vi har någonting vi behöver hjälp med. Jesus, det här behöver jag lyfta inför dig. Och veta det, att han vill faktiskt veta hur jag har det. Vad gött. Glöm inte det heller. Och så likt Jesus, lita på faderns svar. Ni minns när Jesus var i Getsemane. Om någon vet nöd så är det ju ändå Jesus som visste att nu ligger tortyr och död framför mig. Och så ber han i Getsemane att om det är möjligt kan jag få slippa det här. Käre pappa, kan jag bara få inte göra det här? Ett ärligt hjärta som uttrycker vad han vill. Men så avslutar han sin bön på samma sätt han lärt oss att be. Inte min vilja utan din. Låt din vilja ske. Jag litar på att du har det bästa svaret för mig. Och om svaret är att jag måste gå den här mörka vägen så ger du mig kraften att klara det. Nåden att komma igenom. Jesus har gått den vägen och vi kan få göra som honom och lita på det för oss själva. Och det allra sista, en liten uppgift in i er bönevecka. Jag har inte frågat om lov om något det här. Men jag tänker så här, titta nu på vem som sitter bredvid dig. Till höger och vänster. Har du ingen precis bredvid dig, då tittar du på någon framför och bakom. Men titta dig omkring och så ser du två personer. Ta de där två personerna och be för dem den här veckan. Och är det så att du inte vet namnet, så frågar du efter gudstjänsten. Och du kan även, om du vågar, så säger du så här, är det något särskilt jag kan be för den här veckan, säger du också. Och så kan du säga nej, eller ja, du kan be för det här. Och så tar du det och skriver det på en liten lapp. Och så den här veckan så ber du för två församlingsmedlemmar. Som ett konkret liksom sätt att tillämpa bönen, att bära varandras bördor i församlingen. Jag ger den uppmuntran, du får göra vad du vill med den, men det är inte jättesvårt. Bara en kort bön varje dag för de här två namnen på din lista som du har nu spanat in. Det skulle jag önska att ni tog med er den här dagen. Ska vi be? Herre, jag tackar dig att du är en Gud som hör när vi ber. Som har ett öra vänt mot din församling, mot hela vår jord. Och du ser när människor ropar efter dig i nöd. Och Herre, du vill veta vad vi längtar efter. Du vill veta vad vi bär på. Du säger, berätta för mig vad som oroar dig. Men så säger du också, jag vill svara på din bön. Och jag vill komma med min frid. Och jag vill ge dig min heliga ande. Som i allt kan vägleda dig och hjälpa dig i det här livet. Och också bevara dig in i evigheten. Och jag tackar dig att det är det som vi möter i ditt ord, Herre. Att det är så vi får lära känna dig. Och nu vill jag be, Herre, för den här veckan som ligger framför, för församlingen här, att du ska väcka en bönens ande i församlingen. Att de där bönestunderna som sker i det privata och som sker som församling får vara mättade av din närvaro. Jag ber att du, helige ande, leder de här bönestunderna och formar nya vanor i hela den här församlingen, Herre. Tack för vad du vill göra i oss som ditt folk. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.